P3, Sveriges Radio.
Syrien, juli, år 272. Gruppen av människor som tar sig fram genom öknen är helt tyst. Det enda som hörs är ljudet av klövar som springer fram över steppen och de häftiga andetagen från dromedarerna som just nu pressas till sin yttersta förmåga för att ta sig fram så fort det bara är möjligt. Alla försöker hålla full fokus framåt, men mardrömsbilderna från det nyss förlorade slaget går inte att hålla borta. De fruktansvärda skriken, den obevekliga hettan och alla döda kroppar de lämnat bakom sig. Alltihop blandas och spelas gång på gång upp för de flyende krigarnas inre. Det som från början såg ut att bli en lätt seger för palmyrenierna slutade istället i en grym slakt. När motståndet överrumplade dem utbröt panik och när kavalleriet tog till flykten trampade de i kaoset ner mängder av sina egna. Förlusten väger tung på allas axlar, men tyngst måste det vara för deras ledare, hon som rider längst fram. Vem vet vad som rör sig i hennes huvud just nu? Vilka kort har hon kvar att spela? Nu måste hon satsa allt om hennes imperium ska ha en chans att överleva. Den avgörande striden väntar för drottning Zenobia.
Det här är historien om Zenobia, krigardrottningen från Palmyra som utmanar tidens mäktigaste imperium, romarriket, som herraväldet. Ett djärvt drag som tvingar henne att möta antikens största krigskoloss och riskera att förlora allt. När drottning Zenobia år 272 flyr genom den syriska öknen på väg tillbaka mot sin hemstad Palmyra är det inte bara ett slag hon har förlorat. Det imperium som hon på bara några år hunnit lägga under sig är nu ordentligt i gungning. För medan hennes rike expanderat har hon satt upp sig mot överhögheten och skaffat sin fiende. Och den fienden är inte vem som helst. För den rebelliska drottningen från Syrien har fått hela det romerska imperiet emot sig. För bara några år sedan var Palmyra en mindre lydstat under Rom. Men sen Zenobia greppar kontrollen har hon ställt maktordningen helt på huvudet, förklarat sitt rike självständigt och dessutom börjat roffa åt sig vitala delar av det romerska riket. Men nu har romarna bestämt sig. Krigardrottningen Zenobia ska krossas. Som med två vunna slag innanför västen förbereder sig nu fiendearméerna för att marschera mot Zenobias hemstad. Drottningen vet att hon kommer behöva allt försvar hon kan uppbåda för att ha en chans att stå emot kraften i det väloljade maskineri som är den romerska armén. Stan måste skyddas. Förfaller Palmyra är allt förlorat. Kapitel 1. Oasen i öknen. Palmyra, eller Tadmor som den kallas på det lokala arameiska språket, är hjärtat i drottning Zenobias imperium. Så låt oss börja med att ta en titt på den här stan. Var är det egentligen vi har hamnat? Om vi tittar på en modern karta hittar vi Palmyra i dagens Syrien, nordöst om Damaskus, med Irak som granne i öster och Turkiet i norr. När Zenobia föds under senantiken, någonstans kring år 240, är Palmyra sedan ett antal hundra år tillbaka i tiden en del av det romerska imperiet. Men det är en avlägsen del. Provinsen Syria, där Palmyra ligger, är det romerska rikets östligaste utpost. Den syriska steppen är en ogästvänlig plats för människor. Torr jord och sand, stenblock och saltöken så långt ögat kan nå. Men mitt i det karga och oförlåtande landskapet finns en blomstrande oas. En ådra av sötvatten tränger fram i en källa och skapar en plats där grönskande palmer kan växa och människor kan leva. Och den här gröna fläcken mitt ute i torkan är ypperligt placerad.
Det här är precis i gränstrakterna mellan romarriket och det som hette parteriket eller nypersiska riket.
Det här är Allan Klynne, filosofie doktor i antikens kultur och samhällsliv.
Romarnas gräns gick längs floden Eufrat och Palmyra ligger halvvägs mellan, ska vi säga, Damaskus och Eufrat. Så att all handel österut, ända bort mot Indien, passerade genom den här oasen då. Det är ju vattenkällor då, mitt ute i den här steppen. Det är delvis öken, delvis stepp. Så att det är ett optimalt läge för handel.
När den mörkhåriga flickan Zenobia vandrar runt i sin hemstad känns det nog som att hon befinner sig i världens centrum. Hon vänjer sig vid synen av öknens lastskepp, kamelkaravanerna som går rakt igenom stan. Och med dem kommer varor som de flesta i världen vid den här tiden aldrig kommit i närheten av och aldrig någonsin kommer se. Kamelerna kommer lastade med guld, mynt, ädelstenar, dadlar, svart bärnsten och broderade tyger. Hela vägen från Indien och Kina kommer elfenben, pälsar och exklusiva kryddor. Och så förstås varan framför andra. Det som kommer att ge handelsvägarna sitt namn. Siden.
Sidenvägen är ju en senare term då på den här otroligt långa kedjan av handelsstationer och handelsvägar mellan Kina och Medelhavsvärlden kan vi säga. De äldsta fynden av siden har man hittat just i Palmyra då. Så att det är klart det genererade massor med pengar. Man kan ju se det som någon sorts Hongkong eller vad man nu vill jämföra med. Men det här var liksom inkörsporten och även utflödet då från Rom av guld och allt man betalade.
Flera år kan det ta innan varorna kommer fram till sina köpare. Det som transporteras längs sidenvägen är just lyxvaror. Sånt som ger stor inkomst per fraktat gram när någon i slutet av resan är beredd att hosta upp en rejäl slant. Inget annat är värt den långa farliga resan. För handelsmännen riskerar ständigt att bli anfallna och rånade i det laglösa land som färden går igenom. Palmyra är ett av de ställen där karavanerna kan vila och handla i säkerhet. Men det kostar. De som kommer till Palmyra måste betala tull för att få föra vidare sina varor och slavar. För slavhandeln är big business på den här tiden. Inhugget i en sten står det tydligt vad det kostar att passera stan med sitt handelsgods. Och man betalar. För guld och ädelstenar i all ära. I öknen finns det en valuta som är mer värdefull än alla andra. Vatten. I Palmyra kan kamelerna dricka ur källan och människorna har vattnet som finns i stans brunnar. Tillgången till det livsnödvändiga vattnet gör Palmyra till en rik och viktig stad. Men stans makt tar slut där öknen tar vid. Palmyra är inget eget rike och inte någon politisk maktfaktor i den antika världen.
Palmyra ingick helt och hållet i imperiet, men de hade ju liksom rätt att de hade ett eget territorium inom provinsen och så. Men på pappret så var det ju helt romerskt.
Men det kommer det snart bli ändring på. För i Palmyra strövar alltså en ung flicka runt, som än så länge säkert inte tänker på världserövring. Men i framtiden kommer hon att utmana det mäktiga romarriket och för en kort stund förvandla Palmyra till ett legendariskt imperium. Fast än så länge är hon ju faktiskt bara en liten tös som växer upp i den myllrande stan som med omgivningar kanske har så många som 300 000 invånare. En storstad under antiken. Och hennes uppväxt vet vi inte mycket om. Faktum är att det överhuvudtaget är svårt att zooma in på personen Zenobia genom historiens virvlar.
Det finns två saker, dels skriftliga källor och sen finns det arkeologiska fynd. Och den skriftliga källan är något som heter Historia Augusta. Och i 100 år har forskningen försökt vaska ut då, vad är sant i det här och vad är falskt. Det är jätteknepigt. Men hon har ju funnits och det här har hänt. Så då finns det ju också då arkeologiska fynd som är skrivna i sten då, bokstavligen, inskrifter och mynt med hennes bild. Så att det gäller att jämka ihop de här sakerna och det är inte lätt.
Även om vi inte vet säkert är det rimligt att anta att Zenobia föds i en rik och mäktig familj med tanke på vad livet har i beredskap för henne. Så utifrån det kan vi genom arkeologiska fynd göra oss en bild av hennes liv.
Huset är stort och byggt i två våningar. Och när man kliver över tröskeln möts man av en explosion av färger och mönster. Golven är lagda i mosaik och väggarna täcks av vackra fresker. Den lilla Zenobia älskar att dra fingrarna över gipsdekorationerna som pryder väggarna i form av hästar, fiskar och förgyllda löv. Men hennes favoritplats i hemmet är innergården. Här kan hon sitta i timtal och leka med sin mest kära leksak. En liten vagn gjord av lera med små hjul som hon drar fram och tillbaka över den stenlagda marken. Samtidigt följer hon med blicken tjänarna som utför husets alla sysslor. De bär in vatten, tar ut latrinen och förbereder maten. Och nu fyller doften av nybakat bröd hennes näsa och blandas så småningom med lukten av grillat kött och kryddor som stöts i en stor mortel. Det kurrar i magen på Zenobia och hon lägger sina leksaker åt sidan för att fråga när det är dags att äta.
Det är inte bara de rika familjernas heminredning som är praktfull. Stan Palmyra tävlar med Aten och Rom med att vara en av antikens pärlor. Här finns byggnader av marmor och stenlagda gator, vackra trädgårdar och en amfiteater. Genom stan går en mer än kilometer lång och 11 meter bred gata kantad av utsirade kolonner. Det är huvudstråket, stans paradgata, och här passerar karavanerna. För att göra det lättare för kamelernas och dromedarernas mjuka klövar att ta sig fram är den inte stenlagd. Gatan fungerar också som processionsstråk från centrum till huvudtemplet, Pantheon, som är vigd till guden Bel. Gudadyrkan är en viktig del av samhället, men det handlar inte om någon av de religioner som finns i området idag.
Det dyrkas en mängd med gudar, uppåt 60 gudanamn har man hittat. Och själva det palmerenska Pantheon, man hade den här Belguden högst upp som kanske grekerna identifierade med Zeus.
Några av dagens religioner finns, men de är ganska marginella. Judendomen har många år på nacken i området. Kristendomen är så här på 200-talet ett nytt påfund, räknas fortfarande mest som en liten konstig sekt.
Det var nog ett sammelsurium av så ska vi säga då, med fackterm, västsemitiska gudar, arabiska stamgudar och sen då det grekisk-romerska Pantheon ovanpå alltihop.
Islam, som senare ska bli en viktig religion i Mellanöstern, har ännu ingen hört talas om. Det är flera hundra år kvar tills profeten Muhammad kommer att få sina gudomliga budskap och lägga grunden för den muslimska läran. På det stora hela verkar Zenobias liv i Palmyra tryggt och gott. Ännu ligger det några år mellan henne och den omvälvande framtiden. Men på andra sidan havet pågår något som ska bli avgörande för hennes livsöde. Kapitel 2. Världen utanför. Så vad ligger bortom den syriska öknens horisont? Vi tar och gör en utblick till världen i övrigt. Det är nog inte många människor idag som skulle kunna orienteras utifrån 200-talets världskarta. Sverige är inne i järnåldern, men det ekar fortfarande folktomt mellan tallarna. Och det är ungefär 600 år kvar innan vikingarna ska sätta Norden på kartan. Det största riket i världen är kejsardömet Kina, som vid det här laget redan har hunnit få 1500 år på nacken. Men i Europa med omnejd har det romerska imperiet brett ut sig och länge varit det mäktigaste riket.
Ja, romarriket sträcker sig alltså från England i norr till Eufrat i öster. Och gränserna går längs Rendona och så hela Nordafrika. Och närmsta granne är då det nypersiska riket i nuvarande Iran och Irak.
De är expansionssugna, vill upprätta det gamla persiska rikets storhet. Det innebär att tugga i sig av Rom, och det leder till stridigheter. Något som kommer få stor betydelse för Zenobia, som under tiden som stormakterna slåss går från barn till tonåring. Turbulensen får en kulmen sommaren år 260. Det romerska och det nypersiska riket möts i ett slag i dagens Turkiet. Ett slag som slutar i katastrof för romarna. Perserna lyckas tillfångata den romerska kejsaren Valerianus. Förnedringen är total. Det här sänder chockvågor genom hela imperiet. Och öppnar möjlighetens dörr för Palmyras ambitiösa ledare. En man vid namn Odenatus.
Han är tillfällets man, va? Han kliver fram när detta händer. Och han tar väl över de romerska trupperna och sina egna miliser då runt Palmyra, som ursprungligen är till för att skydda karavanerna då, från rövar och så. Och driver kriget på eget bevåg. Och kejsaren som sitter hemma i Italien, han har inget annat att göra än att erkänna honom då. Han funkar ju som romersk ståthållare och romersk härförare över hela Mellanöstern.
Den palmyrenska härskarens framgångar gör alltså att den östra delen av det romerska imperiet i princip styrs från Palmyra. Kanske inte ett idealiskt upplägg ur romers perspektiv. Men just nu kan de bara gilla läget, för de har nog med kriser att styra med på annat håll.
Precis samtidigt som den här katastrofen händer så bryter sig västra delen av romarriket ut. Alltså nuvarande Frankrike, England och Spanien, och bildar ett eget separat rike. Så att romarriket är delat i tre stora områden och alla har anspråk på att vara den legitima kejsaren så att säga. Men allting är på glid, va? Allting håller på att falla sönder.
Med romarnas nederlag och Odenatus upphöjning har det första steget tagits för vår Zenobias väg till makten. För hennes och Odenatus vägar ska snart korsas. Hon vet säkerligen redan vem han är. Och han kommer inom kort få upp ögonen för henne. Odenatus har en tronföljare, sonen Hairan. Och han härskar faktiskt redan tillsammans med sin pappa. Men Hayrans mamma verkar ha dött. För Palmyras ledare som utropat sig själv till konungarnas konung i sitt område letar efter en ny drottning. Och sökarljuset stannar på den mörkögda tonåringen Zenobia. Varför just hon? Kanske för att hon har något speciellt och är ovanligt vacker. I den, i och för sig väldigt osäkra källa som finns, Historia Augusta, beskrivs hon så här.
Hennes ansikte var mörkt, hennes ögon var svarta och fulla av kraft, hennes skönhet otrolig. Så vita var hennes tänder att många trodde att hon hade pärlor istället för tänder.
Exakt hur de här Odenatus och Zenobia får ihop det är omöjligt att säga idag. Men man kan ju tänka sig att hon var jätteförmögen och hennes familj hade goda försänkningar på alla håll. Va? Och, ja, hon måste ju ha tillhört någon av de här superförmögna karavanfamiljerna i Palmyra.
Att Odenatus väljer att ta den ungefär 14-åriga Zenobia till hustru blir det andra steget i det som kommer att förvandla den unga kvinnan till en ryktbar krigardrottning som skakar om hela det romerska imperiet. Kapitel 3. En drottning skapas. Av allt att döma gifter sig Odenatus och Zenobia. Vi vet inte hur det går till, men det är säkerligen en fest för gudar med tanke på deras status. Och ganska kort efter bröllopet uppfyller Zenobia sin största plikt som drottning. Hon blir gravid och föder en son. Den lilla pojken kallas för Vabalatus och uppfostras som en prins. Men kronan kommer inte i första taget att hamna på hans huvud. För hans äldre halvbror Hayran är ju redan utsedd till efterträdare. Men tronföljden är på väg att kastas om. Och strålkastarljuset kommer istället att riktas mot den lilla Vabalatus tidigare än någon anar. Eller egentligen, mot hans mamma. Men för tillfället är ju han bara en bebis, vars största utmaning är att överleva spädbarnsåren. Vabalatus möter faror från att han tar sitt första andetag. Den antika läkekonsten har inte mycket att sätta emot sjukdomar, infektioner eller komplikationer vid födseln. Oddsen att överleva barndomen är riktigt dåliga. Bebisar dör i driver. Zenobia vakar säkert över sin lilla son och oroar sig för hans hälsa. Men det verkar inte som att hennes plats i övrigt är begränsad till hemmet. När vi brukar berätta om drottningar så handlar det ofta om hur de blir fostrade till en snäv kvinnoroll och allt som faller utanför den är normbrytande. Och det gäller också i romarriket. Där står kvinnor lågt i kurs. Hur är det i Zenobias värld?
Man måste nog tänka sig att det är ytterst svårt för kvinnor i gemen att synas i det offentliga rummet. Politiken sköttes av män och sådär. Va? Så var det ju. Men samtidigt kanske det fanns en acceptans mot kvinnor i någon ledande roll. Va? Prästinnor till exempel.
Och kanske är kvinnor inte fullt så begränsade i Zenobias samhälle. Hon verkar i alla fall ta för sig. Förmodligen kan hon både rida och jaga. Och hon är en välkänd figur i det offentliga livet. Och än så länge verkar hon också ha gudarna på sin sida.
Under ljudet av böner och hymner tar Zenobia plats i processionståget. Ingenstans i stan är hon anonym och livvakterna är ständigt i hennes närhet. Men även en drottning står ödmjuk inför gudarna och idag är även hon en tillbedjare med sitt offer i ett litet krus tryckt mot bröstet. Massan av människor rör sig genom stan via det huvudstråk som slutar vid deras mål. Templet vikt åt guden Bel. Kolonnerna som omger byggnaden reser sig 20 meter höga och har utsmyckningar i brons som glänser i solskenet. Ljudet av röster stiger mot himlen och processionen närmar sig templet. Prästerna tar emot Zenobia och för henne fram till offeraltaret. Här är doften av rökelse stark och blir ännu skarpare när den blandas med lukten av kött och blod från de djur som offras på altarets bädd av glödande kol. Zenobia tar fram sitt krus och häller dryckesoffret över altaret. Sen lyfter hon armarna mot himlen med handflatorna uppåt och ber om att guden ska fortsätta att välsigna henne.
Det verkar rulla på bra, både för Zenobia som nu mot slutet av 260-talet är 25-årsåldern och för Palmyra som rike. Relationen med Rom är stabil, det persiska hotet undanröjt, flera tronföljare är på plats. Livet verkar gott för det palmyrenska hovet. Men så händer något som kastar om korten totalt. Odenatos är utan tvivel en framgångsrik härskare, nu på toppen av sin makt. Men som alla maktens män vid den här tiden har han fiender. Och nu bör de röra på sig i skuggorna. För någon eller några är inte nöjda med den ordning som råder. Och i den antika världen är det inte via omröstningar eller misstroendeförklaringar som man gör sig av med en oönskad ledare. Man är lite mer hands-on och tar till kniven. Eller kanske giftet. Mot slutet av 260-talet slår fienderna till. Både Odenatus och hans son Hairan blir mördade.
Ska man tro den här texten då, Historia Augusta, så var det en släkting som var förbannad. De hade varit ute och jagat och den här mannen hade kastat sitt spjut först. Och det fick man ju inte göra. Och Odenatus hade sagt att nu får du kliva av hästen och gå till fots. Och som hämnd för detta så mördades han då 267. Vad som låg bakom det hela, det vet vi inte. Men han blev verkligen mördad. Det har ju hänt, va? Och det är det som öppnar upp chanserna för Zenobia att kliva in i hans stövlar då.
Vem det är som vill ta makten ifrån dem är alltså oklart. Kanske är det den där kränkta släktingen. Kanske är det ett beställningsjobb från Rom. Eller kan en viss äregirig drottning som tröttnat på att stå ett steg bakom sin make ha något med saken att göra? Så här 1800 år efter brottet har alla spår för länge sedan kallnat. Och det enda vi kan konstatera är att vår huvudperson kommer att tjäna på sin makes död. Manegen är krattad. Och steg 3, det avgörande steget som leder Zenobia rakt upp i makteliten, är taget. Men hon måste agera fort. Kapitel 4. Rebellen. En änkedrottning, mor till kungens barn, kastas in i livsfara i samma sekund som hennes make dör. För det kommer att bli maktstrider. Nu är det äta eller äta som gäller. Och det fattar Zenobia. Plötsligt är Palmyra ett jakthägn och hon är villebrådet. Hela det liv som hon byggt upp är plötsligt på väg att ryckas ifrån henne. För hon har ju inte bara varit en passiv drottning, utan är själv en politiker som nu riskerar att förlora sin plattform. Och livet. Hennes hittills svåraste uppgift ligger nu framför henne. Valet står mellan att fly eller att säkra makten för sig själv och sin son. Och Zenobia tänker inte fly. Men för att klara sig ur det här måste hon få militären på sin sida. Och de visar sig vara lojala med drottningen.
Då får vi tänka oss en maktstruktur då, runt det här härskarparet. Nu gäller det att sluta upp bakom henne då, om man skulle ha någon chans.
Men den Zenobia som nu kliver in i det riktiga rampljuset har inte bara siktet ställt på Palmyra. Läget i världen öppnar helt nya möjligheter för en ambitiös drottning. Och det är ju just vad hon är. Här finns chans att utöka riket ordentligt. För om vi vänder blicken en stund västerut mot Rom kan vi förstå i vilket läge Zenobia kliver in vid makten. För hur är läget i Rom? Jo, tackar som frågar. Rätt så risigt faktiskt. Det romerska riket har genom historien genomlevt många kriser. Men som det ser ut på 200-talet är det värre än någonsin. Utifrån trycker fienderna på från alla håll. Och inne i riket hotar interna konflikter, uppror och politiska maktspel. Kejsarna dör som flugor, i slag eller i politiska komplotter. På 30 år har romarna fått en ny ledare, inte mindre än 19 gånger. Det måste man säga är dåliga siffror för ett ämbete som ska vara på livstid. Imperiet plågas dessutom av en ekonomisk kris. Och som grädde på moset har ett utbrott av de ytterst dödliga smittkopporna spridits genom riket.
Ja, det är kris. Man brukar tala om 200-talets kris. Och det börjar på 230-talet kan vi säga och fortsätter fram ända till 280-talet. Det är 50 år. Rom har tappat initiativet och ekonomin kollapsar. En enorm inflation. Det är nästan så att man överger penningekonomi och går över till byteshandel.
Så när Zenobia tar över styret efter sin man är det alltså guldläge för den som är sugen på att bygga ett nytt, eget imperium. Det har hon säkerligen i tankarna när hon installerar sig på den palmyrenska tronen. Eller på pappret är det hennes son som hamnar där. Men han är bara ett barn. Så det är i stort sett fritt fram för Zenobia att styra efter eget huvud.
Hon får ju puffa fram sin lilla son då. Det är han som sätts på mynten. Med den romerska kejsaren på andra sidan myntet. Hon håller sig i bakgrunden. Hon är ju bara regent så att säga. Men det är ju själva verket antagligen hon och hennes råd får vi tänka oss. Någonting som drog i trådarna.
Vi vet inte exakt i vilken ordning saker sker här. Men att Zenobia blir högsta hönset verkar alltså inte råda någon tvekan om. Hon har ett ganska bra startfält med en armé, skatteinkomster och Palmyras strategiska läge. Och hon vill att hennes rike ska vara ett att räkna med även kulturellt. Hon bjuder in filosofer från Aten och knyter vissa av dem till sig i sitt hov.
Det var nog en stark diplomatisk strategi att knyta till sig intellektuella. Och det hände, det vet vi. Kanske för att visa sig även på vad ska jag säga, det kulturella planet överlägset Rom då, som bara hade sina så kallade soldatkejsare vid den här tiden. Så att det kom ju faktiskt en berömd filosof eller intellektuell, Cassius Longinus, som har varit chef för filosofskolan i Aten. Ja, han kommer dit. Och då finns det där uppgifter att de sitter och pratar om Platon och sådär va. Så att det var en del av samtidens intellektuella stjärnor som hon verkar ha haft aktiv relation med då.
Zenobia kan checka av intellektuellt centrum på sin att göra-lista. Men nästa punkt är lite mer omfattande. För nu när hon har suttit 2 år på tronen händer något som får henne att bestämma sig för att dra igång planen med att göra Palmyra till ett eget imperium. Drottningens soldater marscherar i flera riktningar i regionen och lägger snabbt stora områden under sig. Inom några månader sträcker sig Zenobias rike hela vägen fram till Medelhavet och upp till dagens Turkiet.
Det är klart att Rom inte gillar detta. Och att Odenatus och även hon i viss mån har fungerat som ställföreträdare för romerska auktoritet i hela den här regionen må vara hänt. Men när hon liksom börjar lägga under sig nya områden på det här viset, då har hon ju blivit, visar en helt annan agens och har blivit en helt ny aktör i den internationella politiken.
Men än så länge har romarna för mycket att ta itu med på eget håll för att ha några möjligheter att stoppa henne. Man kan kanske kalla relationen för spänd, men inte öppet fientlig. Zenobia fortsätter ju till exempel att trycka kejsarens ansikte på de mynt hon låter slå och visar att hon fortfarande böjer på nacken inför den romerska suveräniteten. Men det kommer snart att förändras. För Zenobia planerar något som ska bli ett hårt slag i magen på hela Rom.
Palmyra, år 270. I en av palatsets salar har Zenobia samlat sina närmaste rådgivare, och i oljelampornas sken har de alla sagt vad de tänker om hennes förslag. Zenobia tackar dem, meddelar att hon kommer dra sig tillbaka för att fundera och sen ger dem ett besked. Medan hon gör sig i ordning för natten är det många tankar som far genom hennes huvud. Det är en riskabel plan hon har i sinnet, och om hon fullföljer den är risken stor att den romerske kejsaren kommer utkräva skoningslös hämnd. Men vem är de att hävda sig mot henne? Krigardrottningen från Palmyra. Hennes rike växer sig starkare för varje dag, medan Rom bara verkar gå allt närmare total kollaps. Innan dagen gryr har hon fattat sitt beslut. Det är dags för Palmyra att bli tidens nya stormakt.
Zenobia kör helt enkelt. Och hennes armé ger sig iväg med siktet ställt på en juvel i romarriket, det uråldriga Egypten. Faraonernas och pyramidernas rike.
Det är ungefär som Saudiarabien idag va, med olja. Hela världen är beroende av det. Alltså Rom var till stor del beroende av brödsäd från Egypten. Det låg liksom under kejserlig kontroll. Va. Att förlora en sån naturresurs eller en stor del av ekonomin, det var ju katastrof.
Ett halvt årtusende tidigare erövrar Alexander den store Egypten och faraonerna fick lämna över makten i grekiska händer. Grekerna fick sedan i sin tur kapitulera för romarna, som nu styrt Egypten i 300 år, sedan den legendariska Kleopatra den sjundes fall. Men nu sitter en ny härskarinna vid rodret, Zenobia. Och hon ser sig som den rättmätiga ledaren, för hon hävdar att hon är släkt med Kleopatra. Och utifrån den bakgrunden är det väl inte mer än rätt att hennes rike också ska innefatta Egypten.
Med en relativt liten armé bemäktar hon sig Alexandria då nere i deltat och därmed då även resten av Egypten.
Zenobia knycker alltså åt sig Roms kornbod. Men hon bränner inte alla broar mot det stora imperiet. Transporterna av brödsäd fortsätter att skickas ut i romarriket. Det är en ganska schysst erövring. Inte behöver romarna hetsa upp sig så förfärligt över att det nu är Zenobia som styr Egypten. Tänker kanske hon i alla fall. Vi kan väl säga som så att romarna inte riktigt delar den bilden. Drygt 30 år gammal har nu Zenobia ett eget rike som breder ut sig från Egypten till dagens Turkiet och norra Irak. Hennes son är vid det här laget typ 14 år och officiell regent, men det är fortfarande mamma som håller i tyglarna. Och det går bra nu, kan man väl sammanfatta läget. Palmyra blomstrar och Zenobia cashar in på sina nya landområden. Både skatter och soldater flödar in till rikets hjärta. Men på andra sidan Medelhavet har det hänt grejer i politiken. En ny kombatant har gjort entré på arenan. En man som innebär dåliga nyheter för Zenobia. Rom har, som vi har förstått det, haft en lång rad av kejsare som inte lyckats hålla ihop styret och som av olika anledningar dött på sin post det senaste halvseklet. Och på Roms sju kullar vandrar nu återigen en ny kejsare. Men han verkar faktiskt vara av annat, mer stabilt skrot och korn än sina föregångare. Aurelianus heter det nya stjärnskottet.
Ja, han tillhör det här gänget av så kallade militärkejsare som är uppvuxna eller kommer från nuvarande Balkan. En hårdför typ, men outtröttlig när det gäller att slå ner fiender och så vidare.
Aurelianus noterar vad som händer i öster, men kan inte ta itu med den där uppstudsiga provinsdrottningen just nu. Han har andra grejer på sin agenda som pockar på uppmärksamheten. Lite vanliga kejsarsysslor som att sätta stopp för barbariska stammar, germaner och goter som utmanar gränserna från norr, trycka ner några andra uppror inom imperiet och så bygga en försvarsmur som ska bära hans namn. Sånt man gör. Och han är framgångsrik. Verkar på det hela taget vara en taktiskt smart befälhavare. Zenobia får förstås rapporter om att en ny kejsare har installerats i Rom. Det verkar inte påverka hennes politiska linje. Kanske rycker hon på axlarna åt nyheterna. De där romerska kejsarna brukar ju sällan bli långlivade. Och det ska visa sig stämma även för Aurelianus. Men han kommer hålla sig kvar länge nog för att kunna utmana den syriska uppkomlingen. Och om man inte var missnöjd med henne förut så borde det börja koka på riktigt år 272. För då visar Zenobia fingret för hela Rom när hon låter prägla nya mynt. Tidigare hade ju de palmyrenska pengarna kejsarens porträtt på ena sidan, en symbol för att Palmyra böjde på nacken inför Rom. Men Zenobias nya mynt har bara porträtt av henne och hennes son, med titlarna Augusta och Augustus, som betyder kejsarinna och kejsare.
Det här är ett sätt att försöka vinna auktoritet och visa på legitimitet och så vidare. Och sen naturligtvis i konkret form, de här pengarna, mynten, är ju till för att betala soldater då.
Man kan ju tycka att det räcker med Zenobias fräckhet att utropa sig själv till kejsarinna och erövra en massa territorier. Men det är inte bara det som sticker i de romerska ögonen. Irritationen växer också av något annat. Hennes kön.
Traditionellt sett så är ju det underligt från en romersk horisont. Och då har man haft en rad kvinnliga fiender att titta tillbaka på. Kleopatra är mest uppenbara, men även Boudicca som ledde ett stort uppror i Britannien. Så att det här är ju, har en aura kring sig av någonting riktigt obehagligt.
Nej, Aurelianus kan inte längre stillatigande se på medan något kjoltyg från provinserna planerar världsherravälde, vad det verkar. Det har blivit dags att plocka upp stridsyxan. Kapitel 5. Att stå öga mot öga med en koloss. Från det romerska rikets inre rinner de ut. Vältränade, drillade trupper av elitsoldater till fots och till häst. Medan grönskan spirar kring Medelhavet våren 272 marscherar de österut. Över Balkan, genom det som är dagens Bulgarien och Turkiet. Operation Zenobia har inletts och ödestimmen är på väg att slå. För antingen faller Palmyra, eller så splittras det romerska imperiet i bitar. Den armé som Aurelianus nu leder mot Syrien är en helt ny typ av krigsmaskin.
I över 200 år har man haft de här legionärerna som vi är vana att se med stora sköldar och 5000 gubbar som går fram med fyrkanter och så vidare. Och det funkar inte längre när det är massor med invasioner hit och dit. Så att från romerskt håll då i centralriket så börjar man göra om det. Gå framförallt mot kavalleri, vad ska vi säga, insatsstyrkor, små skvadroner som snabbt kan förflytta sig och slå till. Så att det är en helt annan typ av armé som sätts i rörelse mot Zenobia. Det var en taktisk, helt omgjord armé som närmade sig.
Och den nya taktiken ser ut att funka. Romarna lägger stad efter stad under sig på sin väg österut. Det här verkar vara en barnlek. De möter inget som kan räknas som seriöst motstånd. Den palmyrenska drottningen lider svidande nederlag. Romarna tar tillbaka större delar av hennes nyvunna territorier för varje vecka som går. De norra delarna går förlorade. Och inom kort står också det åtråvärda Egypten under Aurelianus kontroll. Och nu börjar romarna också närma sig hjärtat i Zenobias kejsardöme. Vid staden Antiochia, i närheten av Aleppo, börjar den riktiga striden. Den om imperiets överlevnad. Senantikens Mellanöstern är ett lapptäcke av kulturer, klaner och språk. Och allianserna kan snabbt skifta fram och tillbaka. Och i början av Aurelianus fälttåg tar sig romarna igenom territorier där lojaliteten med Zenobia inte är särskilt stark. Men nu när de närmar sig Palmyra går kriget in i en ny fas. Här kommer Aurelianus för första gången möta folkgrupper som är kulturellt sammanvävda med palmyrenerna och som på riktigt är Zenobias allierade. Det är dags för romarna att få möta Zenobias huvudarmé. Staden Antiochia är en av antikens största städer. Den är huvudstad i provinsen Syria och är ett kulturellt och ekonomiskt centrum med en strid ström av varor och människor som strömmar in och ut genom stadsportarna varje dag. För Zenobia är det av högsta vikt att Antiochia inte faller i romarnas händer. I juni år 272 har hennes armé samlats på dalgångarna utanför stan. Fotsoldaterna vässar sina spjut och väger sköldarna i händerna. Det tunga, bepansrade kavalleriet Klibanari prövar bågsträngarnas svikt och ser till sina dromedarer för natten. Luften fylls av frustningar från hästar och klirrandet från de sista kontrollerna av soldaternas rustningar. Zenobia är säkerligen på plats inför det här viktiga slaget. Den första verkliga kraftmätningen mellan de två arméerna.
Jag tror att hon säkert var med som någon sorts moralisk föredöme. Ja. Men inte ridan omkring i främsta ledet. Det vore ju galenskap att utsätta sig för en sån risk. Va? Men säkert någonstans i de bakre linjerna. Då.
Palmyrenerna väntar på romarna vid en sjö utanför stan. Och så ser de fienden närma sig. Nu är det skarpt läge. Och striderna inleds. Svärden svingas. Och pilarna viner över slagfälten där den varma junidagen förvandlas till ett krigskaos. Romarnas kavalleri är betydligt färre än Zenobias Klibanari som spränger fram på sina dromedarer. Att som fotsoldat stå framför de imponerande djuren med sina ursinniga ryttare i tunga rustningar måste vara en skräckinjagande upplevelse. Men den palmyrenska härens styrka ska visa sig bli en fatal svaghet.
Antiochia, juni 272. Stridsropen ekar i dalen och de palmyrenska soldaterna känner doften av seger när det romerska kavalleriet efter bara en kort strid börjar vända sina hästar och retirera. Nu ska de en gång för alla visa romarna vems armé som är starkast. För inget kan stoppa de här pansarklädda ryttarna. De manar på sina djur och förföljer sina fiender hack i häl. Segervindar bär fram de extatiska kämparna i vild galopp. Men jakten blir lång och solen fortsätter att steka. Ganska snart börjar de första palmyrenéerna ana oråd. Rustningarna som täcker både dem och dromedarerna och som i början av dagen kändes som deras största trygghet börjar nu kännas som glödheta fängelser. Solen har omvandlat dem till ugnar och soldaterna själva till kött som tillagas. Och plötsligt sker en förändring hos motståndarna. Order ropas ut och den romerska armén gör halt och vänder om. Med nyvunnen kraft rider nu hären istället rakt emot dem. De försöker ladda om för strid, men både män och djur är redan stupfärdiga av utmattning. Det som skulle blivit en jämbördig kamp blir nu istället en våldsam och blodig massaker.
Enligt berättelserna är det så här det går till. Zenobias pansartrupper blev lurade och jagade efter det romerska kavalleriet som verkar retirera. Och när deras krafter i princip var slut vände plötsligt romarna sina snabba hästar och krossade den utmattade armén. Palmyrenerna gick rakt i fällan. Oavsett sanningshalten i detaljerna är en sak säker. Zenobias trupper förlorar slaget brutalt. Och de överlevande soldaterna flyr hals över huvud. och nu finns ingen tid för att sörja eller begrava sina döda. De sårade soldaterna som fortfarande är vid liv kommer att genomlida sina sista plågsamma timmar och minuter på det stekheta slagfältet. Ovanför dem cirkulerar redan gamarna i luften, redo att i flera dagar fästa på de likstela kropparna som snart kommer att börja ruttna i ökenhettan. Zenobia måste illa kvickt säkra sin egen reträtt. Nu när slaget är förlorat finns risken att befolkningen i Antiochia vänder sig emot henne och överlämnar henne till kejsaren för att rädda sig själva. Och det får inte hända. Förlorar Palmyra sin kejsarinna är allt över.
Och så är den där anekdoten då att Zenobia och hennes gäng rider in i Antiochia på kvällen och klär ut en snubbe som kejsaren och låtsas att de har tagit kejsaren till fånga för att hålla stämningen lugn, va? Och sen smiter de nästa dag.
Det är ett listigt drag. Men det gör inget åt faktumet att Syrien nu ligger öppet för romarna. Så snabbt Zenobia kan måste hon nu omgruppera sina styrkor för att försvara de områden hon fortfarande har under sin kontroll. Drottningen och hennes generaler samlar alla sina återstående soldater till stan Emesa, nuvarande Homs. Den palmyrenska armén har så gott det går hämtat sina krafter och kanske lärt sig av sina misstag när de nu lägger upp strategin för nästa fältslag. Men vad finns det för möjligheter att styra armén när striden väl är igång?
Innan det brakar loss så måste man ha kommit överens om att vi till exempel lägger in den tyngsta stöten på högerflanken eller vänsterflanken eller vad man nu vill. Eller någon sorts taktik och så hålla lite i reserv. Och så är vi någon sorts stab som sitter på en kulle och försöker överblicka det hela. Men det finns ju inga möjligheter till kommunikation mer än att trumpetstötar och lite andra grejer. Så att en väldig villervalla egentligen.
Och ett väldigt kaos kan man nog räkna med att det blir i den här drabbningen också. Enligt källorna förintar Zenobias kavalleri från början det romerska. Men i sin snabba framryckning tappar de sin formation. Romarna ser en öppning och attackerar från flankerna. Än en gång får palmyrenerna ta till flykten. Och nu är vi tillbaka där den här historien börjar. Zenobia flyr genom öknen och Aurelianus intar stan Emesa. Nu måste drottningen så snabbt som möjligt ta sig de 20 milen tillbaka till hemstan. Det älskade Palmyra måste försvaras. Vi gissar att det är med andan i halsen som Zenobia rider in i stan, hem till palatset där hennes hov väntar. Kanske har hon med sig sin son. Eller så har han också väntat oroligt hemma i Palmyra. Nu skulle det nog sitta bra för drottningen och få ta en välbehövlig semester och vila ut lite. Men ingen respit kan ges. För stan måste förberedas för romarnas anfall. Runt 40 000 soldater är på väg. Och om de inte stoppas är Palmyra förlorat. Palmyra har inga skyddsmurar. Men de har något annat på sin sida. Öknen. För vägen från Emesa går rätt igenom den obarmhärtiga syriska steppen. Och den är Zenobias jaktmarker. Klimatet är allt annat än gynnsamt för en stor armé att förflytta sig de många milen genom en snustorr öken. En farlig och opolitlig plats. På dagen kan temperaturen stiga upp mot 45 grader. Men på natten kommer kölden. Sandstormar kan snabbt blåsa upp från ingenstans och få även den som känner öknen väl att tappa orienteringen. Romarna kan inte värja sig mot vare sig sol eller sand, har inga skydd för ögonen och inga turbaner. Och när man slår läger måste man se upp för giftskorpioner som gärna kryper in där människor sover och ringlande ormar på jakt efter nattens byte. Det är kanske främst de små guldhamstrarna de är ute efter. Men en människa som råkar trampa på en svart kobra eller sandhuggorm kan få ett dödligt bett. Dessutom är ökenfolken, beduinerna, lojala med Palmyras drottning och kan när som helst anfalla. Och så finns såklart palmyrenernas gamla hederliga trumfkort kvar och skapar fördelar för dem.
Så många män och dragdjur och hästar, va, behöver ju vatten. Så att ur miljöaspekt så att säga så kunde de nog hoppas på att hålla ut en belägring.
Klimatet, tiden och den psykologiska påfrestningen måste ta ut sin rätt bland de romerska soldaterna. Så Zenobia väntar. Och hoppas. Den osäkra väntan sätter sig i kroppen på invånarna i Palmyra. Vad kommer hända om tusentals marscherande romare syns vid horisonten? Borde de inte redan nu förhandla om fred? På sin väg har romarna varit ovanligt skonsamma mot de städer som intagits. Men Palmyra är själva centrumet för upproret mot imperiet. Kanske kommer invånarna straffas hårt genom mord, våldtäkter och skövling. Och snart får Zenobia det budskap hon inte vill höra från sina spejare. Öknen har inte kunnat stoppa romarna. Och snart kommer de att stå på Palmyras tröskel. Drottningen vet att hennes försvagade armé inte kan bjuda dem något stort motstånd. Snart kommer Palmyra att falla i romarnas händer. Och hon gör sitt sista, desperata drag. Natten har fallit och stjärnhimlen kastar sitt bleka ljus över palatset i Palmyra. Den oroliga tystnaden som hänger över stan bryts av steg som hastar över den stenlagda gården. Drottning Zenobia och hennes son eskorteras av en liten grupp vakter bort mot kamelerna som ska ta dem ut ur stan och mot säkerheten i öst. I skydd av mörkret smyger de sig igenom stan. Romerska spioner kan finnas överallt och flykten måste ske i största hemlighet. Än en gång förlitar sig Zenobia på att öknen ska komma till hennes undsättning. Och medan Aurelianus trupper kommer allt närmare Palmyra är drottningen redan på väg därifrån. 20 mil, flera dagsfärder bort ligger floden Eufrat. Och därifrån går det ganska lätt att med båt nå det nypersiska riket. Är det det som är hennes mål? Att söka skydd eller hjälp från Persien? Det vet vi inte. Och i slutändan spelar det ingen roll. För romarna är henne hack i häl genom öknen. Och innan hon hinner kliva på båten och fly bort om Roms gränser är de i kapperna. Om det är exakt så här det går till när Zenobia tillfångatas vet ingen. Men i samma ögonblick som hon grips av de romerska soldaterna går hon från att vara drottning över sitt eget rike till att bli romarnas dyrbaraste jakttrofé. Kapitel 6. En drottningsfall.
Rom, år 274. Befolkningen i stan flockas till gatorna och klättrar upp på hustak för att kunna ta in hela det spektakulära skådespelet som ska gå längs Via Sacra fram till Kapitolium. Och publiken kommer inte bli besviken. För paraden som nu rullar fram är en makalös uppvisning. Till folkets jubel rullar kejsar Aurelianus in i en kunglig vagn dragen av 4 hjortar. Det här är hans triumfögonblick och hans storhet ska visas upp. Storögda romare får nu se tigrar, giraffer, elefanter, älgar och andra exotiska djur i en aldrig sinande ström. 800 gladiatorer går bredvid fångar från barbariska stammar. Här finns goter, vandaler, germaner, franker som alla tvingas fram med bakbundna händer. Och så är det dags för huvudnumret. Den besegrade härskarinnan. För nu kommer hon inom synhåll. Drottningen som vågat utmana Rom men förlorat sitt rike. Utstyrd med dyrbara juveler och med högburet huvud ser hon fortfarande majestätisk ut. Men att hon är en fallen hjälte råder inte något tvivel om. För runt hennes kropp hänger stora kedjor av guld och tyngden av dem gör den en gång så stolta hållningen krum och stegen är stapplande.
När en romersk härskare har besegrat en motståndare är triumftåget det mest uppseendeväckande sättet att skryta om sina framgångar. Aurelianus vill självklart visa upp sin mest omsusade erövring och därför paraderar Zenobia genom stan. Det är i alla fall den romerska versionen av hur historien om den rebelliska krigardrottningen slutar. Och enligt den blir hon efter triumffärden benådad av Aurelianus, bortgift med en romersk senator och fortsätter sitt liv som lyxhustru i en villa utanför Rom tillsammans med sin son. Men andra tror att hon gör allt hon kan för att slippa förnedringen och komma till Rom som jaktbyte. Och att hon får undvika det ta livet av sig genom att svälta sig till döds på resan dit.
Det rimligaste är nog att hon dog eller blev avrättad. Det var inte särskilt ofta man tillät en fiende liksom leva vidare.
Zenobias tid på tronen och det palmyrenska imperiets existens blir kort. Och efter hennes fall försvinner hon alltså iväg in i historiens dunkel. Men hur går det för stan Palmyra?
Staden klarar sig ju. i ett första skede. Det här var ju 272, hon har suttit i makten i 5 eller 6 år. Och Aurelianus börjar traska tillbaka till Europa. Man sätter in en garnison och sådär. Men då gör de ju revolt igen. Och då vänder romarna om och då förstör man staden alltså.
Efter Zenobias fall låter kejsar Aurelianus prägla mynt med inskriften Restitutor Orbis, världens återupprättare. Och ur Roms perspektiv är man nu på väg upp igen.
Det kunde ha tagit slut här. Zenobia kunde ju ha skapat en ny stormakt och så vidare. Men det gjorde det inte, utan det vände. Det här är precis liksom vändpunkten.
Men Aurelianus själv har inte lång tid kvar i livet. Bara kort efter att han krossat Zenobias imperiedrömmar blir han mördad under ett fälttåg. Och Rom får återigen ett nytt namn i den långa raden av kejsare. Zenobia av Palmyra kommer förbli en jäckande gestalt där mycket av vem hon egentligen var göms i myterna och historien som har skrivits av hennes besegrare. Men att hon var en karismatisk härskare som skakade om sin tid och var på väg att på allvar utmana ett av världshistoriens största imperier råder det ingen tvekan om. Berättelsen om henne är den om en rebellisk, nästan osannolikt ambitiös ledare som bjöd upp det mäktiga romarriket i kamp. Men som själv blev den som krossades under fiendens hårda stövelklack. Palmyra har varit ett av de bäst bevarade arven från antiken, med ovärderliga arkeologiska lämningar som berättar om en värld före kristendomens och islams tid. Och det är en värld som vissa vill utplåna minnet av. År 2015 intogs Palmyra av terrorgruppen som kallar sig Islamiska staten. Enligt deras extremistiska ideologi får inte något som existerat före islam finnas. De spränger åtskilliga av lämningarna efter Zenobias Palmyra i luften. Bland de många människor som mördas av IS finns områdets chefsarkeolog, Khaled Al-Assad, som vigt sitt liv åt Palmyra. En man med oersättliga kunskaper om den antika världen, som IS brutalt halshugger. En av hans döttrar heter Zenobia.
Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Emilia Mellberg, Mårten Andersson, Peter Jonasson och Navid Bavi.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.